Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Predikotexten idag är episteltexten från Uppenbarelsebokens 7:e kapitel, verserna 9-17, som vi lyssnar till i Jesu namn. Därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folkslag och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i händerna. Och de ropade med hög röst: frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen och lammet. Och alla änglar stod runt omkring tronen och kring de äldste och de fyra väsendena. Och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud och sade: amen, lovet och priset, visheten och tacksägelsen, äran, makten och väldet tillhör vår Gud i evigheternas evigheter. Amen. En av de äldste frågade mig: dessa som är klädda i vita kläder, vilka är det och varifrån har de kommit? Jag svarade: min herre, du vet det. Då sa han till mig: dessa är de som kommer ur den stora nöden, och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tabernakel över dem. De ska aldrig mer hungra eller törsta. Inte heller ska solen eller någon annan hetta träffa dem. Till lammet som står mitt för tronen ska vara deras herde och leda dem till livets vattenkällor. Och Gud ska torka bort alla tårar från deras ögon. Amen. Herre, skriv du in dessa ord i våra hjärtan och förklara dem och fyll våra hjärtan med lovsång till dig och lammet. Amen. Idag är våra blickar riktade mot himlen. Vi ser en härlig syn. En väldig skara människor, så stor att ingen kan räkna dem. De står inför Guds tron och sjunger lovsånger till Gud. Och de ropar ut budskapet att frälsningen tillhör Gud och lammet. Alla helgons dag firades för alltid den 1 november. Och den 2 november brukade man fira som alla dödas dag. Och nu har de här båda på något sätt smält samman till denna allhelgona firning som vi har idag. Och det finns en stor risk för sammanblandning och missförstånd. Därför ska vi först säga lite om vilka som är Guds helgon. Den romersk-katolska kyrkan har, som vi vet, en procedur där man kan helgonförklara människor. Först ska man salig förklara dem och sen ska man då forska i om de har gjort under eller om det har hänt något under i anslutning till dem. Och om de då uppfyller alla kriterier så kan man då ta med dem i helgonförteckningen. De blir kanoniserade. Den här proceduren är hämtad från mänsklig tradition och har ju inget stöd i skriften. Vi tänker särskilt idag på dem som har dött i tron. Men Guds helgon är inte bara de som har dött i tron. Och absolut inte en fråga om alla döda. En sådan salig förklaring händer allt för mycket i dagens kyrkor. Man gör alla döda automatiskt till helgon. Men man blir inte ett helgon bara genom att dö. När Bibeln talar om helgon eller de heliga, är det fråga om kristna som är helgade genom Jesu blod. Alltså en som är döpt och tror på Jesus. Uppenbarelseboken är en märklig bok. Den hör till de böcker som några i fornkyrkan satte frågetecken för. Och också Luther uttryckte en viss osäkerhet om författaren var aposteln Johannes. För han sa att det hör till apostlarna och den heliga ande, de ska uttrycka sig klart. Men vi ska inte gå in på det här desto mera än att konstatera att boken ju till största delen består av syner. Det står i fjärde kapitlet att aposteln Johannes kom i hänryckning på Herrens dag. Han kom alltså i ett andligt tillstånd där han fick uppleva saker som vi normalt inte ser, som vi inte ser med våra sinnen. Det uppenbarades för honom. Genom den här boken ville Gud skänka de förföljda, som just på 90-talet när Johannes troligen skrev den här boken var väldigt hårt utsatta. Han var själv landsförvist till ön Patmos utanför Efesus. Och det skedde stora förföljelser. Och då fick man tröst i bedrövelsen, just i denna bok. Det finns en uppsjö av tolkningar om hur uppenbarelseboken ska förstå. En av de bästa är den som har presenterats av professor Sigbert Becker då han höll några föreläsningar i det här ämnet i Biblikum på 1970-talet. Och det finns kassetter att lyssna på, eller det finns på nätet också. Och det finns ett litet sammandrag i logosmappen av det som han undervisar. Och det som jag vill ta fram här som lite underlag innan vi går in på själva texten är att sjutalet har en mycket viktig funktion i den här boken. Talet sju har en symbolisk betydelse. Och det finns några andra tal också som har att göra med det här och som har en viktig funktion. Tre, Guds heliga tal, den treenige guden. Fyra, världens tal. Här i sjunde kapitlets början står det: sedan såg jag fyra änglar stå vid jordens fyra hörn och hålla tillbaka jordens fyra vindar. Det här är då också en koppling just till det här. Vi kan tänka oss en karta framför oss där man ser fyra hörn. Och det är en åskådlig bild av då jorden. Och lägger man ihop tre och fyra blir det sju. Det är Guds handlande med världen. Guds välsignande verksamhet, särskilt genom frälsaren. Tar man tre gånger fyra så får vi 12. 12 finns i Gamla testamentet, de 12 stammarna, och i Nya testamentet, de 12 apostlarna. 10 finns också här i sjunde kapitlet, i synnerhet då i tredje potens, som 1000. Och det 10 är det fullkomliga talet, fullkomlighet, komplett. Just i mitten av vår text har vi redan sjutalet i den härliga hymnen, som innesluts av amen, före och efter. Och de här sju sakerna som nämns här är lovet och priset, visheten, tacksägelsen, äran, makten och väldet. Sju ord som beskriver Guds härlighet, majestät och ära. Huvudpersonen i uppenbarelseboken, som också nämns flera gånger i den här texten, det är lammet. Personen eller företeelsen. Vi vet ju att lammet är Kristus, det slaktade lammet. Lammet finns hela 32 gånger i folkbibelns översättning av uppenbarelseboken. Och så ska jag också säga någonting om den här placeringen av den här texten i helheten. Det finns ett antal mellanakter, interludier, som infaller mellan sju akter i uppenbarelseboken. Den här mellanakten som vi här läser, och de här mellanakterna gäller ofta just en himmelsk vision, den infaller mellan den andra och den tredje akten. Den första akten är sändebreven, som också är sju. Den andra akten är sju sigill. Före det här kommer sex av dem, och i det åttonde kapitlet bryts det sjunde sigillet, som öppnar sen för nästa akt, nämligen de sju basunerna. Och så kommer igen en mellanakt i kapitel 10 och 11. Och det är också innan den sjunde basunen öppnar upp för den fjärde akten. Den presenterar sju syner där man tydligt ser, de börjar med orden "och jag såg" eller "jag fick se". Och den sjunde synen naturligtvis uppenbarar den femte akten. Men före det så kommer också kapitel 14 som en mellanakt. Den är igen en upprepning av den här stora synen. Nu talas där om de 144 000 som står inför Guds tron på Sions berg. De som har tecknats med Guds sigill i den första delen av kapitel 7. Den sjunde synen uppenbarar alltså den femte akten. Det är de sju sista plågorna som hälls ut ur vredeskålar. Den sjätte akten är en beskrivning av hur Kristi jordiska fiender får sin dom. Alltså det som kallas den stora kökan eller den falske profeten. Och den sista, den sjunde akten, handlar om hur Kristi fiende, djävulen, får sin dom och störtas i helvetet, i den brinnande sjön. Och då är det slut på all ondska, och det är då som den verkliga triumfen kommer, i slutet, avslutningen av uppenbarelseboken, där vi på sätt och vis förs tillbaka till skapelsen, till Edens lustgård. Vi har alltså i början av sjunde kapitlet, i upptakten till det här interludiet här, så beskrivs hur 144 000 tecknas med ett sigill för att ingenting ska kunna skada dem. De nämns till antalet 144 000. Jehovas vittnen har utifrån det här läst ut att det blir exakt 144 000 personer i himlen. Resten ryms inte in. Och det är ju självfallet Jehovas vittnen, de som kommer dit. Men då har man ju gjort en alldeles galen inläsning här. För det här är ju just de här talen som jag nämnde. 12 gånger 12 är 144. 10 gånger 10 gånger 10. Den fullkomliga talet i tredje potens. Allt detta multiplicerat. Det är den hela skaran av dem som Gud har utvalt och kallat. Och ingen ska kunna skada dem. Vi kan jämföra med avslutningen av Romarbrevets åttonde kapitel. Där lovprisningen finns att vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Ingenting. Den som är i Kristus är i gott förvar. Han är tecknad med ett sigill som ingen kan skada. Så talas det ju om att de 144 000 var ur Israels alla stammar. 12 000 ur varje stam. Och så tänker då några kanske att det här är ju då det judiska folket, eller Israel, som beskrivs här. Men nu har anden lett Johannes här på ett så fantastiskt sätt att vi ser direkt att han menar att det här är inte de bokstavliga stammarna. Därför att uppräkningen av de 12 stammarna här stämmer inte med någon uppräkning som finns i Bibeln. Det är inte de 12 sönerna till Jakob. Därför att Dan nämns inte. Men istället nämns både Josef och hans son Manasse. Och det är inte heller de 12 geografiska områdena. För Levi räknas upp i den här följden. Och han fick inget område. Och här nämns inte Efraim, men däremot som sagt Josef. Och Dan saknas. Och vi ska inte skylla den helige ande för att vara så okunnig att han inte kunde upplysa om de rätta stammarna. Här får vi en vink. Det här är en annan grupp än de exakt det judiska folket. Det är Guds Israel. Det är Guds helgon. Oberoende av om de har levat på gamla testamentets tid eller i kyrkans tid. I Romarbrevet 8:30 läser vi: den som han har förutbestämt har han också kallat. Och dem som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och dem som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Här ser vi förhärligandet. Så ska vi gå in i texten lite mera. De som nu står inför Guds tron är en oräknelig skara. De nämns inte till antalet längre. Den är oräknelig. Och skaran är sammansatt av alla folk. Och typiskt är det just att de beskrivs med fyra ord. De beskrivs med alla folkslag, stammar, länder och språk. Universellt. Hela världen. Alla är klädda i vita kläder. Vitt är renhetens färg. Rättfärdighet. Och kläderna, vilka är de? Jo, det är de som de har fått i dopet. Vi har ju Galaterbrevets 3:e kapitel där Paulus säger: alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Iklädd Kristus. Det är renheten. Fullkomlig renhet. Det är vitt. Där finns ingen fläck. Palmbladen representerar seger. De som så ofta har blivit nedtrampade, föraktade och sett som förlorade, de har nu segrat, eftersom deras Herre är segrare. I den föregående mellanakten i 5:e kapitlet beskrivs sången i himlen som en ny sång. I den 4:e mellanakten i kapitlet 14 står det att ingen kunde lära sig den nya sången utom de 144 000 som var friköpta från jorden. De här sångerna, 5:e kapitlet, 7:e kapitlet, 14:e kapitlet, är alla kemiskt fria från hänvisning till vad människor har gjort. Här finns det bara lovprisning av Gud och lammet. Och det enda slag av sång här är lovprisning. Nu finns ingenting kvar av den gamla sången. Vad är det då? Vi kan tänka oss att den gamla sången är människans klagolåt, jämmer och klagan, och framförallt det som är fixerat på oss själva, inkröktheten i oss, vad vi är. Oberoende av om det jämmer över att vi inte har någonting, eller om vi har högmod att vi äger någonting själva. Det är den gamla sången. En bra kontrast mellan den gamla och den nya sången hittar vi i Andra Mosebok 14 och 15. I 14:e kapitlet står Israel framför Röda havet. Farao kommer efter dem, de är inklämda. Och så klagar de: skulle det inte ha varit bättre att vi hade fått dö i Egypten? Varför måste vi hit för att dö här? Så kommer då Gud med sin mäktiga hand och öppnar havet. Och sen när de har gått över så tillslutar han havet över Farao. Då sjunger de lovsång. Då finns det ingenting kvar av jämmer. Herren är min starkhet och min lovsång. Han blev min frälsning. Precis samma sång som hörs i himlen. Där ska det dessutom aldrig finnas något som är svårt. Där finns bara jubelsång och glädje. Och äran tillskrivs inte något som människor har gjort, utan Gud alena. Nu berättas det att en av de äldste, av de 24, som satt på tronen runt Gud, ställde en fråga till Johannes. Vilka är de här människorna? Varifrån har de kommit? Johannes är ödmjuk och anser att han inte är värdig att svara. Så den äldste får själv svara. I det här svaret kan vi också, som uppfyller då resten av kapitlet, så kan vi också hitta 7 saker att ta fram. Det första är: de kommer ur den stora nöden. En äldre översättning säger: de kommer ur den stora bedrövelsen. De har inte sluppit lidande och nöd. Men de har gått igenom den tillsammans med lammet. Och i evangelietexten hörde vi också om att Jesus förutsäger att hans lärjungar ska råka ut för förföljelser, förtal, smädelser. Det var en gång vid kvällsbibelskolan i FÖ på, kanske det var på 80-talet, som predikant Gunnar Nylund hade en intressant tolkning av det här, just när vi gick igenom den här saken. Så sa han så här: den stora bedrövelsen, det är Jesu Kristi sår. Det är tänkvärt. Eller kanske han sa, den stora bedrövelsen, det är frälsarens lidande. Jag minns inte exakt vilket ord. Men det är helt sant att alla de som är i himlen, de har gått igenom Jesu sår. De har varit med honom på korset. Korsfästs där tillsammans med honom. För det heter ju att genom dopet är vi korsfästa med Kristus. Därmed så har vi gått igenom och kommit ur denna bedrövelse med Jesus, uppstått med honom. Det här har särskilt under förföljelsetider varit en stor tröst för de lidande. Att lidandet är tillsammans med Jesus. Och till och med så att det är en ära för en kristen att lida smälek för Jesu namn. Det andra är att de har tvättat sina kläder i lammets blod. Det här är anstötligt för en del. Och jag kommer ihåg under psalmboksrevisionen på 80-talet så var det här också föremål för kritik i en av passionssalmerna som talar om just Kristi blod som renar oss. För kritiken var väldigt förnuftig. Man kan ju inte tvätta någonting i blod. Det är klart att mänskligt sett är det omöjligt att tvätta någonting rent i blod. Men det andliga som vi tvättas med, vårt dop, det är verkligen att tvättas i Kristi blod. Tvättas i Kristi rättfärdighet. Våra egna kläder är smutsiga. De håller inte, de duger inte inför Gud. Men när de är tvättade i lammets blod, då är de fullkomliga, rättfärdiga, kylar all brist, och de ska hålla måttet när vi står inför Herren. Och det duger att ha på sig i himlen. Det tredje, de står inför Guds tron och tjänar dag och natt. Det här kan ju rent av kännas besvärande. Att stå och tjäna dag och natt, blir man inte trött. Det visar ju, om vi tänker så här, som jag vet att en del har tänkt, att vi är väldigt bundna till våra föreställningar. Det här är en helt annan värld än den som vi har här. Att stå inför Guds tron, det är inte tröttsamt. Att stå är förresten ett uttryck för att det är tjänarna, de underordnade, därför att Gud sitter. Så som en kung brukar sitta på tronen. Hans undersåtar står framför tronen. Det är också det som ligger till grund för att vi ställer oss upp när vi lyssnar till texten, när Gud talar. Med vårt jordiska språk upplevs den himmelska tjänsten som ett slavarbete, men i himlen är det någonting annat. Då är det en ständig fröjd. Det fjärde är att Gud ska slå upp sitt tabernakel över dem. Tabernaklet var ju det tillfälliga tälttemplet som man hade som Guds hus i öknen, och också flera hundra år sedan man kom till Palestina innan Salomos tempel blev byggt. Och det här är nu en bild av den himmelska boningen som skyddar. Där hotar ingen fara. Där är det fullkomlig frid, shalom. Avsaknad av faror, fullständig trygghet, ro. Det femte, det finns ingen smärta mer. Varken hunger, törst eller annat som vi jämrar över här. Och här nämns den brännande hettan som var en plåga för dem som saknade huvudbonad eller tak eller skugga när hettan var som svårast. Då var solen ingen vän utan en fiende. Vi kanske mera här i Norden skulle jämföra med bitande köld och snöyra och tänka det slipper vi i himlen. Och ingen halka. Det är en bild som motsvarar det här. Och sen det sjätte. Lammet är deras herde som visar vägen till livets vattenkällor. I Eden fanns en flod som vattnade lustgården. Och i Uppenbarelsebokens 22 kapitel beskrivs en flod med livets vatten, klar som kristall. Det friska vattnet är här som en kontrast mot det bittra vattnet som Israels barn tvingades dricka i Mara. Och det är också en välsignelse om vi tänker på alla de folk som inte har rent vatten att dricka. Vatten är på många håll en stor bristvara. Då är det någonting härligt att ha friskt vatten. Det här är bättre än att sitta vid en porlande källa en försommardag, lyssna på fågelsång, känna dofterna och inga myggor har ännu kommit. Och sen det sjunde och sista. Gud ska torka bort alla tårar. Det här är en beskrivning av att det inte längre finns någon sorg av något slag. Nu är allt det ofullkomliga borta. Nu finns inga plågor, sjukdomar och nöd. Ingen död, ingen synd som skiljer människorna från varandra. Inget dåligt samvete, för alla syndare förlåtna och finns inte mera i himlen. Inte ens djävulen finns längre med, för han är förvisad till den brinnande sjön. Det är verkligen underbart. Vi ska till sist lite stanna inför ännu en fråga. Är våra avsomnade redan där? Våra avsomnade kära redan där? Hur är det med dem som har dött i tron på Jesus? Upplever de den här saligheten idag? Ibland brukar man tänka att de avlidna kan följa med vad vi gör. Vi som lever här på jorden. Men jag har svårt att tänka mig att de då skulle ha någon salig tillvaro. Om de skulle tvingas uppleva hur vi sviker. Hur vi inte förvaltar arvet rätt. Det skulle vara en plåga. I en del kyrkor är altarrunden formad som en halvcirkel där man böjer knä för att ta emot Herrens heliga nattvard. Och motiveringen är vanligen att den andra halvan är osynlig. Där deltar de som redan är framme. Det är en bild av att kyrkan är av två slag. Dels den kämpande, den stridande kyrkan, ecclesia militans. Det vill säga vi som ännu strider mot synd och djävul medan vi lever här på jorden. Den andra halvan är den osynliga som är borta, de avsomnade i tron, som nu triumferar, ecclesia triumfans. De som firar den himmelska nattvarden med frälsaren. Den romersk-katolska kyrkan har dessutom en tredje grupp. De som befinner sig i skärselden för att renas, för att få chans att vara med i himlen. De ska där om möjligt bli befriade från sina straff så att de kan upphöjas till himlen. Vi vet väldigt lite om tillvaron efter döden. Jesus berättar i Lukas 16 om den rike mannen och Lazarus som efter döden befann sig på varsin sida om ett stort svalg som inte gick att komma över. Och nu berättar Jesus att den rike mannen skulle ha önskat att Lazarus skulle få återvända till jorden för att varna hans bröder. Men Abraham säger, de har Moses och profeterna, dem ska de lyssna till. Det tjänar inget till att någon kommer från de döda, uppstår, om man inte tror på Mose och profeterna. Det här är poängen i den här berättelsen eller den här liknelsen. Och vi kan inte dra ut mera ur den än just detta budskap. Vi kan inte säga så mycket om att det tillstånd man är i efter döden, så det är det ena eller det andra. Det som vi vet är att vi har en nådatid medan vi lever här på jorden. Vi ska inte heller få någon ny nådatid i någon skärseld. Några menar alltså utifrån det här att de saliga avsomnade är hos Jesus i ett saligt tillstånd i väntan på uppståndelsens dag. Och de som har dött osaligt tillbringar då en väntetid i helvetet, som den rike mannen. Det finns en annan aspekt också. Jesus sa till rövaren på hans högra sida: idag ska du vara med mig i paradiset. Det antyder att den som dör i tron genast flyttar hem till Jesus, och att det inte finns något mellantillstånd där vi väntar på uppståndelsen. Här ska vi tänka på att vi vet ingenting om hur tiden fungerar efter döden. Här, medan vi lever, kan vi inte flytta på tidsaxeln. Ingen har kunnat uppfinna en tidsmaskin så att vi kan flytta bakåt i forna tider eller framåt och se in i framtiden. Och vi vet inte hur tiden ser ut efter döden. Om den inte fungerar som vi, för oss, så kan det vara så att det för de avsomnade inte finns någon tid mellan döden och uppståndelsens dag. Men det här vet vi som sagt inte. Det är ingen mening att tala om det här. Man kan säga att den avsomnade går till Jesus, eller att tiden mellan döden och uppståndelsen är en fullständig vila. Men vi kan inte veta. Det enda som Bibeln säger klart är att vi nu lever i nådatiden, och att den tiden tar slut när vi dör. Då ska alla ställas inför domaren. Och den dagen hör vi till en av två grupper. Antingen räknas vi till fåren som ställs på Jesu högra sida och som får höra de härliga orden: kom till mig, ni min faders välsignade. Eller så hör vi till jättarna som ställs på hans vänstra sida och som förvisas till helvetet. Det här har avgjorts här. Det är en falsk lära, en fruktansvärd falsk lära, att ge en uppfattning eller ett falskt hopp att vi får en ny chans efter döden, en ny rening i skärselden. Då det gäller våra kära som har gått bort, så vet vi inget annat än att de som har trott på Jesus får vila, därför att Jesus, han har arbetat för dem, han har gjort allt. Däremot ska vi ta oss tillvara, ta tillvara vår nådatid, för vi lever ännu inte i trygghet. Vi är föremål för djävulens attacker, och han sparar ingen möda att försöka få bort oss från tron, att göra oss likgiltiga, så att världens lockelser ska få oss bort ifrån Jesus. Och därför ber vi: så gör mig då, o Jesus, ren och vit, ut i ditt dyra blod som kan mig rena, att även jag en gång må komma dit och prisa dig, o Jesus Krist, allena. Amen.